Jaha ja, Filip och Fredrik har slagit sig ner igen. Jag köper att jag pratar med oss i tredje person i några sekunder här. Vi har slagit oss ner för att svara på era frågor. Det här lilla började som någon slags experiment nästan, men har nu blivit en institution.
Började som ett slags experiment. Jag måste ändå, jag köper det mesta.
Ja, men man visste väl inte, man visste väl inte vart det skulle ta vägen.
Nej, jag menar men det är inte, det är vi kan inte claima att vi har uppfunnit hjulet med detta. Det är ju inte så att vi liksom
nej, men det har jag heller inte sagt. Nej. Men jag, det har jag inte sagt, men jag menade för oss var det ju ett experiment. Man visste inte vad det skulle mynna ut i. Kan man svara på grejer? Ja, det kanske man kan. Kommer det frågor? Ja, det kommer jättemycket frågor. Vi har skitkul, det är således inget experiment längre. Och vi hoppas att vi får till en bra mix, som jag sagt förut. Man lär sig saker själv om det här. Ni ställer inte bara frågor till oss. Ni ställer, som vi ska svara på. Det blir också saker som man helt enkelt varje gång lär sig av. Man aldrig fan funderar på saker ibland.
Ja, men det känns, det känns som att det är rum i hjärnan som det finns dörrar till, som man kanske bara har gått förbi tidigare. Eller så har de varit låsta. Vi kan använda många metaforer kring dessa rum. Men man har inte varit i dem. Och tack vare de här frågorna så hamnar man i nya rum. Och
vet vad, det är lite detta med hjärngympa hit och dit. Jag vet inte fan vad man ska tycka om det. Jag tänker inte på det så ofta.
Nej,
men ibland att söka lösningar, att inte bara kunna rambla på.
Nej.
Och liksom bygga fram någon slags jävla teori, men utan krav på liksom konklusion. Det tror jag är lite viktigt. Ja. För oss, inte
minst. Det är nytt. Vi tvingas varje fråga komma fram till någon slags råd eller svar. Och det är ofta är detta fel svar, och det är vi ödmjuka inför. Men det är åtminstone ett svar, och det är vad man kan kräva av oss. Mer kan man inte kräva. Ni mejlar de här frågorna till FFS. Filip Fredrik svarar alltså ffs@podme.com. Skicka gärna röstmemon också, det är kul att höra era röster. Vi kommer få någon slags AI-genererad röst senare i det här avsnittet. En fråga som inskickar, det är kul. Alla varianter är välkomna, vi sparkar igång. Vad är något som samhället anser vara dåligt men som ni tycker är bra? Allt gott moms. Alltså, jag vet inte fördjupa mig i det här, men jag kommer direkt från ett föräldramöte och det är så mycket stök på den skolan mina barn går i, och det är folk som pissar i papperskorgen. Sånt där pågår i typ alla skolor, överallt hela tiden. Och samhället är väl... vid något tillfälle så frågar
man, tar man en diskussion huruvida det är bra eller inte om någon pissar i en papperskorg?
Nej, det är inte riktigt men mycket diskuteras, men då så börjar man prata om så här, borde det finnas kameror uppe så att man kan se vem som gör vad, du vet så här. Och så säger någon så här, vi vill ju inte fostra eleverna in i någon slags angivarsamhälle. Och då fanns det en liten del i mig som ville räcka upp handen och säga, varför inte då? Om det är någon jävel som pissar i papperskorgen så att någon städer ska få piss över hela sig gång på gång under en hel vecka, varför ska man inte skvallra på det? Så att jag skulle nog kunna, att angiveri är liksom lika med usel
väldigt,
i samhället.
Väldigt, det är väldigt, väldigt problematiskt.
Jag
ändå
vet detta.
Det
jag
är
vet
ju det. Det
men
är,
vet du vad? Ibland
det är som alla, men det är på samma sätt nu när vi har fått... när väl, eller de har väl försöker väl att klubba igenom, eller så är, har det klubbat igenom någon ny lag väl som gör det lättare för polisen att syssla med avlyssning. Och det är ju liksom alla diktatorers dröm.
Jag
som någon skrev. Och när det, jo, men att det alltid drabbar andra också. Om man ska avlyssna en person, ja då avlyssnar man den personen hela tiden, men när den personen också kan ha andra samtal så att säga, om någon du känner är avlyssnad så att säga, då blir du indragen i det. Det är jävligt problematiskt. Jag förstår att du söker nästan en effekt här.
Nej, men vi ska, ibland
är det
kan,
inte bra med kameran.
Nej, jag vet att men ibland kan jag liksom sitta för mig själv, oavsett om det är trafiken som står stilla eller om jag liksom är hemma och så här, nu ska jag gona ner mig åsikter som jag nog inte borde ventilera till andra. Och det här kan vara en sån då. Så jag, fan, angiveri, skvallra på de här jävla svinen bara som förstör för alla andra. Skvallra skiten ur dem. Ja, då blir jag lite Ulf Brunberg. Jag är medveten om det, så jag är försiktig med det. En annan åsikt jag kan ha...
inte bara, det känns som att städerskarna kunde slippa att tömma papperskorgarna tills det här har slutat eller någonting. Inte vet jag.
Ja, men då,
så att man kollektivt straffar alla elever istället.
Jo, men tror du att de som pissar i papperskorgen bryr sig om detta? De skiter väl i det? De bryr sig, de är 14-15 och bryr sig inte. Och jag menar, jag vet att sånt, det finns såna faser.
Jag tycker brottet är alldeles för litet, även om man tycker skitsynd om städerskorna, för att man ska börja montera upp kameror. Ja, men, någon jävla måtta får det vara på, ja, vad det är för samhälle vi håller på att skapa det.
Det en åsikt jag kan ha. En annan åsikt jag har som inte är populär i samhället, men som jag sitter och håller på ibland. som jag liksom längtar efter att pysa ut, det är när sociala medier fylls så fort Beyoncé har gjort något. Jag vet hur det här låter. Jag vet hur det här låter. Men när hon sitter nästan naken på någon jävla glashäst och så ska alla man följer skicka ut den bilden och säga att det är helt ikoniskt. Och jag vill svara, om 20 år är det där ett 100 höjdare klipp. Ett klipp man kommer att garva åt. Fan, kommer ni ihåg 2020-talet när Beyoncé satt naken på en glashäst och det var ikoniskt? Vad är det frågan om? Det kan jag sitta och mysa åt den åsikten, för jag förstår hur jävla uselt den skulle landa. Så det är knappt att jag ens har den, men jag har den nog ändå. Förstår du vad jag menar?
Ja, men så, ja, men jag förstår vad du menar. Saker och ting inte. Men varför skriver folk det här? Jag har inte sett det. Varför tycker de att det är ikoniskt?
Nej, men alltså, så fort hon ser, det är någon bild när hon sitter på någon glashäst och så har hon liksom bikini på sig. Det får hon, får ha precis vad hon vill på sig. Hon får sitta på vilka kreatur av, gjorda av vilka material som helst. Men så ikoniskt är det inte. Så folk tycker bara det är ikoniskt. Det är helt otroligt. Här sitter de och tittar på henne. Det är pajigt att sitta på en glashäst. Vad är det frågan om?
Det finns nog andra, det finns nog andra ikoniska bilder. Till och med på Beyoncé, utan att jag för den delen kan liksom plocka upp något direkt.
Jo, jag vet, men det är den. Jag är faktiskt att glashästen kan jag störa på. Sen förstår jag att mina ikoner är också pajiga. Och det tycker jag är kul. Jag kan älska och garva åt när liksom Bob Dylan är pajig på bild. Men ingen, men en stor del av min underhållning och mitt njutande av mina husgudar, det är ju också garva åt dem när de gör fel. Men ingen tycker att den här glashästen är fel. Alla tycker bara det är ikoniskt. Det är det inte, förlåt, men så är det inte.
Men det är det som är ikoniskt, kanske heller inte får bli ikoniskt. Det är det som är lite synd. Tiden avslöjar allt. Men jag såg en bild av en fotograf som heter Peter Ten Hoopen. Du kanske känner till honom, men han är en av liksom de stora fotograferna som väl, han är väl kanske inte fostrad i Sverige, han är väl liksom holländare från början, men bor i Sverige ju, och reser jorden runt. Men jag såg en bild av honom här i hans nya utställning. Jag vet inte riktigt var den är tagen, i vilken stad, men det kan vara någonstans i Värmland. Men som är, apropå ikoniskt, för det är så jävla svårt att man ska säga så, saker som fångar någonting precis, du vet, det här är Sverige och så vidare. Man ska vara försiktig med sånt, det vet du, och det håller du med om. Men jag måste ändå säga, när jag såg det här, folk kan gå in på hans, han förtjänar det, folk kan gå in på hans, tycker jag, Instagram, det heter ju Peter Ten Hoopen då. Och där är det en bild som är tagen i Sverige, det är liksom dimmigt som djävulen. Det är vinter. Och det står en man under liksom en sån här, utanför någon slags butik. Men hur det ser ut nu med när man inte längre kanske finns. Det finns väl inte ens, vad heter det, systembolag såklart i alla städer. Utan en man som står i kylan med ryggen mot kameran. Det är disigt. Och så står det ombud för systembolaget. Jag skrek rätt ut av glädje när jag såg den bilden. För att det kändes ändå så här. Där börjar vi närma oss någon slags, ja, men du vet, det är hur man själv växte upp. Du vet, kanske det inte fanns det så här. Nej, men det är ikoniskt.
Ja, jag vet. Ja, men, och det
är roligt att fånga. Vad är så att säga, vad är det som fång, när Beyoncé sitter på en glashäst så att säga. Hade Beyoncé stått i den där bikinin utanför en ombud till systembolaget. Då hade det börjat vara liksom.
Alltså en sista gång säger, jag förstår hur det här låter när jag säger det, men jag tänker säga det i alla
fall. Ja, men jag måste bara säga, det är slaskigt på den här bilden. Ombud för systembolaget, liksom bästa bilden jag har sett i år. Ja, man kan se dem här på Värmlands museum då. Men det är liksom, det är så mycket som förtjänar att bli ikoner som aldrig är ikoner. Men sett Beyoncé under den här skylten, då jävlar, då blir det än mer ikoniskt än vad den redan är.
Men återigen, Måns undrade alltså, vad anser samhället vara dåligt som vi tycker det var? Ja, jag nosar väl på angiveri då. Det kan väl vara.
Men jag vet inte, samhället tycker inte det är dåligt längre, verkar det som.
Nej, men det var ju typ ingen i klassrummet som sa det. Det var ju bara jag som satt och tänkte.
Nej, men samhället, ja, så är det väl kanske. Men jag menar, med tanke på att då buggning eller
avlyssning. Det finns fortfarande ett superstigma kring angiveri och den typen av grejer. Men framförallt kanske i de kretsarna vi rör oss.
Men jag tror vi går väldigt mycket mot, med tanke på vad som händer, så går man väl mer mot just det där ändå, att ett mer kontrollerat samhälle med kameror överallt. Jag inte fan vet jag, mer än att jag säger att det är en slippery fucking slope.
Ja, men vad tycker du är bra då, som samhället tycker det är dåligt?
Vet du vad samhället tycker det är dåligt, känns det som? Det är att Sverige söker OS och sånt där. Det känns som att Sverige samhället har alltid tyckt att det är värdelöst. Mm. Jag fattar inte riktigt det. Det, om man tänker på att Sverige är en liten nation, sällan står i världens centrum. Mm. Ska man inte bara tycka att det är lite bra att Sverige söker OS? Ja, det är väl dyrt. Men det är mycket annat
som kan se det som, man kan se det som att liksom, strävan efter att åka till månen. Man kan sannolikt diskutera hur mycket det har varit värt för USA att åka till månen först. Men kanske kan alla de där satsningarna...
Ganska mycket ändå, tror jag.
Svårt att kvantifiera, men skitsamma. Man kan tro att det blir ringa på vatten på det där. Men det är kul, kul svar tycker jag. OS-satsning för dig och angiverisamhälle för mig. Hej! Varenda gång jag uppsökt vården för att få underredet besiktigat så har jag blivit undersökt av manliga gynekologer. Min fråga till er är, varför söker sig män till just detta yrke? Och tror ni att de blir avtrubbade på grund av sitt yrke när de själva ska få till det i sänghalmen hemma? Hälsningar Fanny. Jävligt.
Jag är fan, här har jag någonstans en åsikt, känns det som ändå. Mm. Jag menar bara, folk får, bevisligen får ju män söka till den här utbildningen. Men det är någonting i mig. Jag menar, jag, inte fan vet jag. Om jag säger till dig, nu är jag nog av tv. Men jag ska läsa lite, jag ska snabbt som djävulen riva av en läkarutbildning. Sen ska jag bli gynekolog, Fredrik. Mm. Ja, det är ju konstigt.
Man har alltså, ju någon slags, man har någon slags upphöjd,
tillåt mig få vara en sådan upphöjd människa.
Upphöjd curiosity kring fittan. Det känns väl ändå så. Att man är och det, jag menar, det behöver ju inte gör att man blir en sämre gynekolog. Det behöver inte innebära att man behandlar folk sämre. Men alltså, det är lite det är på samma, det,
jag kan sidan. Bara inte fatta det. Jag kan verkligen inte fatta. Vissa saker förstår man inte. Och jag vet inte hur det är, men som kvinna borde man ju ha rätt att få välja huruvida man liksom kanske bara vill ha en kvinnlig gynekolog. Mm. Eller om man liksom,
jag var ganska säker. Min det här är en usel referens. Jag vet hur
och så det kanske det redan är. Jag vet, ja,
men
inte.
När jag går och får massage då, eller köper mig massage, då frågar de alltid, är du okej med en manlig massör? Och då känner jag alltid ja. Om jag inte svarar ja på det, då blir det snack på stan typ. Så då säger jag självklart. Och så blir det alltid en manlig massör, för det
snack
är
på stan, du menar att det kommer sprida sig att Fredrik Wikingsson, han vill alltid ha en kvinnlig massage.
Ja, men nej, jag överdriver givetvis lite grann det. Men det kan ändå bli den här känslan, nej, om jag nu betalar för mig, då ska det vara en kvinna som smeker mig. Det är klart att det somliga skulle kunna uppfatta det som.
Jo, men du använder också ordet smeker mig. För det är ju sexuellt laddat. Det är inte riktigt det som sker.
Nej.
Under en massage.
Nej, men du kallar det för arbetsterapi. Eller vad du kallar det för, det är, jag menar, vad fan, man går väl för att få njutning också.
Terapeut säger jag. De
ja,
säger väl terapeut
absolut, men man går väl för att få njutning också. Det är väl liksom skönt.
Du får ju upp till dig. Nu vet jag att du betraktar det som smekningar.
Men det är män, uteslutande män som smeker mig. Och eftersom jag är heterosexuell, så är det någon annan slags njutning då. Men jag menar på samma sätt, jag trodde på samma sätt att man alltid får den frågan, är du okej med en manlig massör? Så trodde jag i min naivitet att man alltid,
men det kanske man får. Man kanske,
ja, men
får
den här kvinnan bevisligen blir ju alltid undersökt av män och tycker uppenbarligen inte
ja,
att det
är då är det väl förmodligen så. Jag menar, det är ett val jag tycker en kvinna sannoliken måste få göra. Sen bara till rent sådär, allmänmänskliga, det handlar inte om, men yrkesvalet, när en man väljer det här yrket, då är det liksom varningsflaggor som hissas i min värld. Och dessutom tror jag också det hon då säger, det måste inbegripa någon avtrubbning som kan göra det problematiskt privat att ha sex, naturligtvis. Om man varje dag liksom undersöker fem tjejer och sen kommer man hem. Jag vet inte.
Men det, till skillnad från exempelvis då obducent, folk som söker sig till obducentyrket, då tänker man också att ja, okej, den här människan drömmer om att gräva i döda kroppar. Det är något kanske som inte stämmer.
Det är mycket mer förståeligt.
Jag vet, och samtidigt så finns det också inom citattecken en tacksamhet samhället kanske ska känna mot de människorna som ändå gör det här, som förmodligen är ett viktigt jobb. Man kan undersöka dödsorsaker.
Man blir ju någon slags detektiv också. Det kan jag helt förstå. Jag skulle kunna.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag tänker mig att bli obducent, känns det som.
Ja, skulle det vara bra?
Det är för sent. Tåget har gått, men jag menar, det är något helt annat för mig. Mm. Man gör också ett jobb där. Liksom, det är väl, för sig, obducent, yrket är väl jävligt. Det är väl mycket grå, trist vardag där också.
Det får man
när man bara ska kolla om det var någon som har kollapsat. Ja, eller någon som har kollapsat på jobbet och allt vad fan. Det är inte ens alla, naturligtvis alla som undersöks på det sättet. Men det är liksom Det går inte att jämföra med märkligheten att som man söker sig till.
Jag vet inte hur det ser ut, om det finns liksom en brist på gynekologer. För annars kan man kunna säga till män, vet du vad? Vi har gynekologer så det räcker. Kvinnor trivs med kvinnor. Så är det bara när de ska liksom lägga sig i den här gynstolen. Så vi behöver inte er nu. Och kalla det diskriminerande, men det finns andra jobb för er. Jag vet inte om det hade funkat rent liksom resursmässigt. Annars hade ju det varit
ett alternativ. Vad tycker samhället om det? För att liksom återknyta till en fråga tidigare. Det kanske är så att det är någon slags diskriminering. Alla människor måste kunna söka till alla jobb. God fucking knows. Men det enda jag kan svara här: röd flagg, som kvinna måste man få välja själv.
Hej Filip och Fredrik, jag har nyligen fått anställning efter flera års studier på ett företag inom byggbranschen. Jag har börjat märka att många på arbetsplatsen uttrycker sig rasistiskt och kvinnoförnedrande. Tills jag hittar ett nytt jobb, vad ska jag göra? Jag har barn och hus och min fru är föräldraledig, så vi är helt beroende av min inkomst just nu. Jag är konflikträdd som en genomsnittlig svensk, och mina chefer är oftast de som nickar och instämmer lite halvskrockande till all skit som sägs. Med vänlig hälsning, anonym. Alltså det är lustigt, min första liksom inblick i arbetslivet var verkligen, jag sommarjobbade på min pappa jobbade på en fabrik där även jag sommarjobbade, jag klippte gräs och hade mig då.
Han och drev väl åtminstone fabriken?
Han var någonstans, men det fanns massa av, det var en jätteindustriområde, en av grafiten ledde han då, men det var ju massa andra avdelningar.
Sundsvalls Jack Welch.
Som var chef för General Electric, eller?
Ja, världens största företag, typ. Nej,
men,
ett tag i alla fall.
Ja, men då satt man i det här fikarummet varje lunch och hörde liksom, jargongen var liksom bädd. Det var en städerska som hette Gun som kom in där. Det första hon fick höra varje dag när hon kom in i fikarummet var: tar du den i mun, Gun? Och hon fick skratta med åt det här. Och man tyckte liksom, ja, det är väl så här man på sikt måste bli i yrkeslivet. För det där, den där platsen var ju synonymt med yrkeslivet för mig. Jag fattar liksom inte att det finns variationer i det där. Men det, och då tänker man så här, men det är länge sedan. Det är nog inte så. Jag tror att det woke-samhället, som är ju superirriterande och liksom så här påfrestande på massa sätt, det når ju nästan, det verkligen inte in i de flesta rummen. Och så där ser det ut. Och jag förstår att det är skit.
Jag tycker det är fascinerande, apropå woke, så det är fascinerande då. Jag såg att Roald Dahls samtliga böcker då, som några av dem har jag läst för mina barn och så vidare, att liksom Netflix köper rättigheterna till dem. Och sen tvättar de dem efteråt då, innan de ska göra någonting av dem. Det är någonting som är så otroligt fascinerande i det. Man undrar ens om de har sagt det till Roald Dahl-familjen.
Alltså, ja, men jag läste om det. Ett exempel då, för er som inte har hört om det här, det är ju då att exempelvis är det då någon person som beskrivs som liksom tjock, och så måste man då lägga till nu då, inom parentes, det här innebär enorma, inte att man är ful. Ja, men du vet, så här, alla liksom, vad ska man säga, signalord eller liksom så här öknamn eller något måste förklaras bort i den nya tappningens obs. Den här personen kanske inte har något hår, men det kan bero på många olika saker, inte bara att den här personen är skallig och så.
Men det enda jag inte förstår, det som någon skrev där, det här är inte bara min åsikt, men liksom så här, låt Roald Dahl liksom ruttna, Roald Dahls relevans liksom ruttna bort, så kommer det väl nya grejer istället för att gå in och ändra i själva originalverket.
Ja, framförallt känner man sig, hur starkt är Roald Dahls varumärke för att man ska bygga en hel...
Ja, men det är
Netflix.
Ganska starkt. Jag tror fan det är ändå ganska... Ja, jag tror ändå det är dunderstarkt.
Ja,
vad fan?
Det kanske är det.
Alla vet vem man är. Alla vet vem man är. Men det är ett sånt exempel på också hur... Så här, för att man köper rättigheterna till hans verk och sen ska in och tvättas. Jag tror bara att när man läser om såna här grejer, det är väl lite det du är inne på. Woke-samhället är liksom... Håller naturligtvis på att gräva sin egen grav. Men man måste också nog vara försiktig, för man tänker, vad är woke-samhället och vad är bra woke? Jag orkar inte gå in i det nu, det finns ju massa jävla positiva saker med detta. Men jag skulle säga, apropå frågan, så måste jag säga, det som också så drabbar mig när jag hör om sånt här är ju liksom det här med civilkurage. Det är ju oerhört högt skattat. Och varje gång någon då, alltså civilkurage kan ju vara så jävla mycket, men det är väl såna här liksom svenska hjältar, galor och allt möjligt. Ja, men precis, det är väl kanske mer visselblåsare än att rädda en hund ur en isvak.
Ja, det kan
antar jag. Det är åtminstone. Men att avkräva sig själv eller andra civilkurage, det är jävligt. Framförallt om vi hade känt den här personen och sagt, vet du vad, nu måste du bara gå till jobbet, ställa dig upp på en jävla stol, som du vet, som om du är någon, du vet, Dead Poets Society elev där,
du vet, så nu här, vet du vad, nu ska du som är ny i byggbranschen förändra de här människorna som är 60 år gamla från grunden via ett brandtal som du ska hålla stående på fikabordet. Det är vad vi väntar av dig. Det är liksom
jag tror inte man kan kräva, jag måste säga till vad heter personen, personen, förlåt
anonym.
Mig.
Personen var anonym.
Anonym person. Nej, jag tycker så här, gör som du själv vill i det här, men ge dig inte själv så jävla dåligt samvete om du inte tar i tur med det. Sen handlar det om att så här, kan du inte leva med att lyssna till det här? Ja, då är det klart att du ska säga någonting. Eller så kan du väl fan gå till någon chef och säga det.
Cheferna skrockar ju med, som man säger. Alltså,
men okej, gå till facket då. Facket funkar väl fortfarande i viss mån. Sen förstår jag, men då kan man ju anmäla. Nu är det väl ändå så här att man oegentligheter på arbetsplatsen kan ju anmälas anonymt numera. Så är det.
Ja, man kan
det
också föreställa mig. Då sitter det där ihopsvetsade bygggänget där. De kanske är 7-8 pers i det här fikarummet. Och så har det kommit in ett klagomål här. Undrar jag vem det kan vara ifrån? Kanske den här nya woke-killen som precis har börjat, som är liksom 15 år yngre än oss andra. Det är klart det är han. Det blir inte lätt då heller. Det här är liksom... Jag tror att det viktigaste här är nästan, det där är typ, utan att låta för liksom nihilistisk uppgiven här, bara, det är typ omöjligt att påverka. Det man då kan undvika, det är att må skit för att man inte gör något. För det, om man då tänker så här, vet du vad?
Ta på, liksom, gå ständigt runt med, liksom, med en podcast i öronen. Lyssna aldrig på någonting.
Ja, men typ.
Nej, men jag tror att det där är liksom, sen kan man ju, det är ju någonstans... Och då kanske det inte ens krävs civilkurage av eleverna. Det borde ju kanske lärare se eller få hjälp med att se. När den här typen av åsikter odlas i en miljö där unga människor som är liksom under utveckling finns. Det vill säga på en skola. Ja, då känns det då ju mer akut att ta tag i det här. Man kan föreställa sig, den här jävla arbetsplatsen. Tåget har ju redan gått.
Ja.
De här gubbarna, om det nu är så här, de är ju redan förstörda. Ja. Det är inte så att, tror jag, att om anonym reser sig upp och säger ifrån, då kommer de ändra sig. Det kan nästan bli tvärtom naturligtvis. Men det enda jag vill i svaret inskärpa, eller det som är viktigt är pressen man kan få av andra på att ägna sig åt civilkurage, men du kan ägna sig åt civilkurage. Det är fan också jävligt jobbigt.
Nej, men jag tror att här handlar ju inte pressen om andra. Jag tror att den här personen känner själv, jag borde verkligen göra något åt det här. Men
du borde ingenting.
Tänk så här, allt det jag hör här nu som jag inte håller med om, det kan jag liksom bara, det kan jag arkivera och liksom, det kan jag ha nytta av. En vacker dag skriver jag en bok om bryggbranschen, en vacker dag gör jag något annat. Men här och nu ska jag inte må skit och ligga sömnlös över att jag inte kliver in, för det spelar ingen roll om du kliver in. Du måste vara en av världens 2000 mest karismatiska människor om du ska kunna förändra de här människorna i det här fikarummet, och det är inte säkert att du är det, och då så lev med det.
Eller gå till facket.
Du gillar att slägga in en svep.
Ja, jag har aldrig sagt det, aldrig sagt det.
Det är skönt att säga. Hejsan, för några år sedan så sa Filip att man aldrig mår så bra som efter 2 öl. En mening som han senare har givit sig själv komplimanger för. Det är kul. Men är sanningen inte den, kolon, att man mår ännu bättre efter 3 öl, undrar Dexter.
Svaret är fan ja. Jag tror att det krävs mer. Det är lite slarvigt uttryckt av mig. Det beror på vilken typ av öl i och för sig. Man kör en vanlig liksom ljuslager. Mm. Då kanske det behövs liksom 5 öl innan det på allvar liksom börjar bli mysigt. Ja, jag dricker fan aldrig 5 lager.
Jag skulle 3
IPA mår man ju inte dåligt av.
Nej, men jag skulle göra liksom en så kallad hängmattegraf av detta. Alltså, om ni tänker er en graf som ser ut som en hängmatta. Den börjar högt upp, sen går den ner lite och sen går den upp igen på slutet. På så sätt tycker jag den första klunken är nästan det bästa av allt. Då är man längst upp i hängmattan. Och sen så, ja, sen
jag vet vad det är, men det är något annat. Det handlar inte om välmående. Det handlar om bara så här, nu börjar en stund av belöning.
Nu för går jag in i ett rum jag har längtat efter att vara i. Absolut.
Och ja, man känner inte riktigt. Kroppen blir ju inte riktigt påverkad.
Nej, jag kan nästan uppleva att det är bara knopp. Vi får ibland kritik för att vi romantiserar alkohol för jävla mycket. Men jag kan inte låta bli det. Men de första klunkarna, så
det kan man väl för fan göra.
Blomstrar i hjärnan bara. Det är, och på samma sätt som att gå in i, man är ute i kylan, går in i ett varuhus där det är riktigt mycket värmeblås och man kan duscha. Vi har pratat ofta om att det är så jävla härligt att få den där duschen av värme. Det är den första klunken öl av mig. Det är liksom instant värme. Och sen är njutningen stor fortsatt De två, tre kommande ölen. Men liksom extasen försvinner ju lite. Och sen kommer den igen lite grann efter den tredje ölen. Så att hängmattan är en bra beskrivning, tycker jag.
Grejen är att jag dricker så jävla lite öl nu för tiden.
Det är unlikable av dig.
Jo, men det slutade någonstans. Istället så måste jag säga en tequila. Mm. Där en tequila gör ju att man på allvar ruskas om och försätts i en jävligt skön sinnesstämning.
Det var ju någon som beskrev att prova heroin som att svep. Vi tänkte testa den och tv-programmet, fick inte till det riktigt. Att svepa en kvarting tequila, alltså få i sig den på kanske 12 sekunder. samtidigt som man sänker ner sig själv i ett perfekt tempererat, väldigt varmt bad. Den kombinationen ska jag
det, är väldigt, det är väldigt märkligt. Jag vet inte, någon sa till mig, gud, att tequila är den enda alkoholen som är liksom serotoninhöjande eller någonting. Att man blir lycklig av att dricka. Sen kan man ju bli bakis sen och må dåligt. Jag tror liksom inte detta stämmer.
Nej,
men det är någonting som, ja, men någonting det gör med mig ändå. En tequila versus vodka, så måste jag säga. En tequila tycker jag man i så fall ska testa. Man kan må riktigt jävla bra av det.
Men jag tror du inte att vi har ju inte på fötterna här, men det känns som att alkoholupplevelsen också är så mycket förknippad med minnen. Vodka för mig, det är väldigt mycket när man började dricka och inte hade lyxen
och
då att
kunna få tag
i kylda öl. Men du vet, man rack hembränd, man rack vodka, man blandade med liksom Fanta eller något. Det var liksom det smakade för jävligt. Man var bara ute efter berusningen så att man vågade närma sig tjejer typ, eller bara, du vet, ha kul i största allmänhet. Så vodka för mig är liksom förgiftat alltid sen dess. Jag kan liksom inte dricka en vodka-drink och få samma kick som, för jag har liksom inte lika ljuva minnen av det som jag har av öl och det du har för tequila. Jag tror inte att det finns någonting i den kemiska sammansättningen i de här dryckerna egentligen. Jag tror att det 100% handlar om en minnesbank som man talar med när man dricker.
Ja, så det finns naturligtvis inga absoluta tal här. Det är därför jag säger, ja, nu tycker jag det funkade bra med två. Det satte sig. Men folk fattar vad jag menar. Det kan ju lika, det beror också på hur alkoholiserad man är. Är man jättealkoholiserad så räcker det väl med två klunkar öl.
Mm.
Alltså, det är väl, då kan man väl dricka mindre och mindre. Mm. Och så vidare. Så det beror ju på. Det är en bild av en ritual som någonstans ändå det jag försöker illustrera är att det är inte liksom långt in i fyllan man mår som bäst. Man mår som bäst precis innan fyllan slår till egentligen.
Allo Filippo Fredrik. Hoppas ni har en underbar dag. Vad är ett betin de från barndomen som ni inte växt ifrån? Ha det gott. Nathanael.
Det är det här AI-verktyget artikulerar då, är frågan, vad är ett beteende från barndomen ni inte växt ifrån? Och jag tror att för mig,
ja, det enkla är att bita på naglarna. Det trodde jag att jag skulle växa ifrån. Men det har jag liksom, det är någonstans, jag gav också upp detta när jag insåg att stopp och väx heter det väl. Så man, jag vet inte om det finns längre. Som var som
varianter på
lack.
Det sättet, ja.
Men det var liksom inte så, det smakade rätt okej.
Nej, men man trodde ju att stopp och väx skulle vara en slags antabus. Det vill säga att stoppar du in antabus,
ja, exakt, det var, ja, precis.
Så
det
kan du inte dricka, för du får liksom inte ut någonting av det vi pratar om, euforin och serotonin och så vidare. Det trodde man att stopp och väx skulle vara. Man smetar på sig det och tänker man, nu är jag skyddad. Och sen råkar man glömma bort att man har liksom stopp och väx på naglarna. Biter, det var lite äckligt, men inte så äckligt, va? Och så fortsätter man och så fräser det bara till som en jordfräs. Och sen naglarna ner eller vid banden igen. Och jag håller helt med dig. Jag har liksom haft perioder, min fru har varit på med, mina barn har varit på med, du måste sluta bita på naglarna, det är så jävla äckligt, pandemin och så vidare. Nu är pandemin, det kanske hjälper till att nu är man lite mitt i skraj för bakterier eller vet grejer längre, så att nu är
jag bet fan under pandemin också, men sen, ja, går det i skov, känner jag lite grann. Men det är någonting, det känns ju, om man hade, när man var så ung, sett sig själv och fått frågan, tror du att du kommer bita på naglarna när du är liksom 47 år? Nej, det tror jag absolut inte. Det här hör barndomen till. Men det är liksom, där är man kvar. Och jag vet inte, jag skäms inte så jävla mycket för det, men det är ändå så här, hur kan det vara så jävla...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com/AI for people to learn more.
Vad är det?
Ja, men ibland när jag sitter hemma,
det är väl nervositet antar
jag. Man sitter hemma och tittar på Fauda, låt säga på Netflix eller någonting, och så börjar jag bita lite på det. Är
kan man rekommendera ändå?
Den är jättetrevlig. Ja, men så sitter man och så är det en ojämnhet.
Trevlig är väl inte rätt ord. Nej, men det är bra serie. Okay. Ja.
Så sitter man och kikar och sen är det någon liten flisa på nageln som stör lite när man låter fingrarna spela över varandra, så vill man ändå få till den. Man vet med sig att när man biter bort den flisan så kommer det komma en ny ojämnhet och en ny flisa, och så är man liksom inne i ekorrhjulet av nagelbitande. Men jag kan ändå inte låta bli, så gör jag det. Så börjar min fru muttra på mig och säger, sluta. Och då, det finns vissa stunder jag kan bli så, du vet så här, kan jag få göra vad jag vill? Är jag vuxen?
Men det påverkar omgivningen,
ja,
tveksamt.
Jag förstår, det smaskande är det. Ljudet man ger ifrån sig, hör man ju
inte.
Du
har massa du har ju inte den som kan notera. Du liksom spottar ju ut de här små nagelbitarna rätt ut i tomma intet.
Du sväljer dem eller har du ett litet etui för dem?
Ja, men ibland så brukar jag mer, det är liksom så här.
Nej.
Jag sväljer säkert mer. Nej, men jag ska säga, ibland så biter man av liksom en större bit, så sitter den kvar, om du ska vara riktigt jävla äcklig. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror bara att du har en mer intensiv, högintensiv.
Ja, jag förstår, det kan vara irriterande. Men
det kan se väldigt helt olika ut naturligtvis hur man biter på naglarna. Men det är ett sånt jävla typiskt exempel, tycker jag, på att man liksom ändå, man går väl inte ens i barndom. Det kommer bara finnas där hela tiden.
Nej, men vet du vad? Jag har ett annat exempel för mig som nästan är intressantare. Det här har bara pågått nagelbitar.
Men vet du vad, ska man säga? Det är nästan lika sjukt som man känner ibland som att jag hade gått in och sugit på napp nu. Du vet, vad är det något du inte har? Ja, napp. Det trodde jag hade slutat med.
Suga på tummen.
Fy fan, vilket stigma. Hade man fått söka jobb. Du vet, söka jobb, hallå, söka jobb på utrikesdepartementet. Sitter och suger på tummen.
Ja, men tänk,
märker man kan allt om liksom Iran och Irak och allting, men så här, fan, han suger ändå på tummen.
Men på samma sätt som liksom så här, tyske förbundskapten Jogi Löw blev filmad av, du vet, på håll under något fotbolls-VM 2014 eller vad det var, när han då liksom så här kliade sig skrevet och luktade på fingrarna och han liksom, du vet, petade näsan och stoppade i munnen. Han betedde sig som ett barn inför hundratals miljoner TV-tittare, och han kunde inte sluta. Hans fru måste ha varit på honom, hans förbundsledningen måste ha varit på honom. Han kunde inte sluta, för när matchen började, då gick han in i sig själv och blev ett barn igen och kunde inte sluta. På samma sätt hade det ju varit starkt, du vet, inte vet jag vilka sammanhang. I TV kan ju vår producent Emil kan ju säga åt oss att snäcka, Fredrik, sug inte på tummen, du är i bild. Men låt säga att man är på en Kristallengala eller en idrottsgala och sitter i publiken, fångas på bild när man suger på tummen.
Skulle man ta sig, alltså det enda sättet att hantera det skulle ju vara att göra det till sitt signum i så fall. Ja, jag suger på tummen. That's fucking it. Ja. Men i en mindre publik.
För att citera Martin Timell så lägger man till, jag har åtminstone inte mördat någon.
Nej, men precis. Men att söka ett jobb exempelvis och sitta och suga på tummen. Nej. Det är ju råcoolt, råcoolt.
Ja, men det är på ett sätt.
Det är det coolaste jag kan tänka mig.
Man riskar ju, man kliver in på UD. Man vet, ja, så här är det. Jag suger på tummen.
Man har gått långt. Man är bortsållad. Eller ja. De har sållat bort massvis redan.
Ja, man är liksom, man är medsåld. Man har liksom överlevt sållning och gallring efter gallring.
Det är fem kvar. Ja, det är fem.
Alla
kvar.
Har liksom, har farit runt genom hela jordklotet och gjort tjänster av olika slag, prestigefyllda sådana. Och så sitter man där. Jag vet, jag är kvalificerad, jag suger på tummen, men ja, take it or leave it. Jag suger på tummen.
Du vet, alltså, också det att inte säga, att inte adressera det. Nej. Utan sitta tyst, förstå snacket. Iskallt, efteråt. Ja. Många skulle heller inte suga på tummen. Ja. Det är lite udda.
Nej, ingen skulle våga det elefanten i rummet. Alla skulle efteråt säga, var det bara jag eller sög han på tummen? Oh, det gjorde han. Fan. Och han är ju den bästa. Han är ju den bästa, men kan vi ha honom? Han suger ju på tummen.
Ja, ja. Vi måste ta honom.
Ja. Ja, men det är fascinerande i sig, om det skulle varit så.
Men och det tror jag aldrig hört talas om. Det är nästan documentary worthy om det finns någon med ett bra jobb som fortfarande suger på tummen. Men det man har med sig som svar på frågan är väl, ja, det är detta jävla nagelbitande som tyvärr har...
Men jag vill lägga till en sak som har förvånat mig mer, och det är ju nagelbitandet har funnits där hela tiden. Korta pauser när man var stolt över sig själv.
Ja, men så är det. Ja. Det tycker jag fortfarande att det finns. Ja.
När jag var 22, 23, 24, 25, 26 kanske. Man var vuxen. Man levde ett eget liv i en egen lägenhet. Och man var väl liksom singel ofta. Och man liksom hade dig som kompis. Och man, du vet, man var ute och liksom flängde. Man exponerade sig nästan aldrig inför ett tävlingsmoment, vilket gjorde att om någon hade sagt, du var ju en väldigt dålig förlorare när du var 7, 8, 9, kunde bara gråta om du förlorade i Monopol eller Yatzy. Tror att du någonsin kommer att bli det igen? För du är det ju inte nu när du är 24-25 år. Nej, det är klart jag inte är dålig förlorare nu. Vem är det som vuxen? Det kommer jag aldrig att bli igen, hade jag garanterat sagt då. Nu är jag ju då dubbelt så gammal och är precis, alltså, när jag förlorar i idrottsliga sammanhang, Då går jag över till en dark side. Jag kommer ihåg filmen Sideways när han Miles, som spelas av Paul Giamatti, börjar dricka och blir destruktiv. Så säger hans kompis, don't go to the dark side buddy. Men det gör han ju det i alla fall. Och när jag hamnar i the dark side, då är det kvar i 4-5 timmar. Det förstör.
Men vet du vad det handlar? Jo, men du har också, det handlar ju om ändå att du har valt att acceptera det. Du gör ju noll ansatser till att försöka.
Nej, jag går inte i KBT och sånt där. Jag gör ju ingenting. Men däremot kan jag gå in i en paddel och säga så här, det här är på skoj, nu ska jag ha kul. Och så tänker jag det. Jag tänker det mellan varje boll. Men så nöts jag ner. Och när jag förlorat 4 raka set så kan jag inte prata med någon av dem jag har spelat mot. Jag sätter mig i bilen. Resten av dagen så är jag en mycket, mycket sämre människa.
Det skulle liksom krävas en olycka att du drar iväg ett racket som träffar ett barn i huvudet. Det är något sånt som antagligen skulle. Men det, inte ens det kanske skulle räcka.
Nej, men så det är nog det mest överrumplande för mig, att det har kommit tillbaka och att det är värre än någonsin. Hej Filip och Fredrik, mysig podd. Min fråga, kolon, jag tänker ofta på Ett herrans liv-avsnittet, en tv-serie vi gjorde, när ni träffade Fredrik Reinfeldt, med viss reservation att jag minns fel. Så frågar ni honom ändå om han någonsin kollat på porr, och han med sina hundögon svarade nej. Det trodde ni väl inte på, frågetecken. Och om det nu skulle vara sant, så är det väl mer sjukt att aldrig ha sett porr, undrar Tobias.
Alltså det är precis som om man, jag menar, jag tror ändå att idag så romantiseras ju Fredrik Reinfeldts tid som statsminister av både höger och vänster. Jag menar inte att vänstern skulle
inte av liksom Reinfeldt.
Nej, men de skulle inte vilja ha en liksom, hellre ha haft en moderat statsminister än en socialdemokratisk. Men känslan är ändå, det fanns en rimlighet under Reinfeldts tid. Han var en hyvens kar. Det skulle jag ändå påstå. Det är väldigt få människor som, alltså, man kan säkert prata om liksom rent sakpolitiskt, kanske folk tycker vidrigt det som skedde under Reinfeldts tid. Men det fanns en värdighet och en hyvens faktor. Ja, precis. Och, men när man hör sånt här så blir man ju också chockad. För sanningen är naturligtvis den att han har sett på det. Han ska då överlägga med sig själv snabbt som djävulen där och då. Vad han ska säga. Han väljer då det de flesta politiker skulle göra är ju nej, jag har inte tittat. Det man som journalist borde göra säga då är ju så.
Är du galen?
Ja.
Nej, exakt. Ja, men jag tror att om du och jag ställer den frågan till honom, jag minns inte det här, men det är mycket möjligt att vi ställer den frågan till honom. Och när vi då får svaret, nej,
jag tycker det är bra. Jag tycker den frågan, den jag har ställt av många, den är ändå helt okej.
Jag vet, men när man får svaret nej, så är det avtäckande på så sätt att ja, nu är han en typisk politiker som inte vill tala sanning. Det är lite avtäckande. Vi hade ju kunnat stå på oss, men man kan också fråga sig då, vad hade vi egentligen vunnit på att pressa den här frågan längre? Du ljuger, Fredrik. Berätta
det som hade varit intressant är ju, och det hade inte gjort honom nödvändigtvis till en dålig statsminister, för jag tycker att ibland så här så kan det lyftas fram att människan ljög. Han erkände till slut att han ljög då han satt sin sitta potatis. Det tycker jag, människan ljuger, det gör även politiker. Men det hade varit intressant att ställa frågan verkligen så här. Eller åtminstone, nu ljuger du. Jag pressar honom lite till. Han har bra.
Ja, det hade
jag tror aldrig att han hade ändrat sig. Han hade aldrig ändrat sig. Det var intressant att möjligtvis intervjua honom nu. Nu igen.
Det finns undantag. Jag vet en väldigt känd svensk programledare som du och jag känner, som hade som policy när han dejtade kvinnor förut, men jag vet inte om det är så nu, att han liksom direkt på första dejten sa, jag vill bara säga en sak, jag har porr. Jag vill klargöra det nu, det finns i mina lådor hemma, porr. Och om du upptäcker det så tänker inte jag bli generad över det. Har du problem med det så kanske vi inte ska ses med, men jag har porr.
Och det är inte så många som har porr i lådor.
Nej, men han är det typiskt honom, kan vi väl också säga då.
Han romantiserar ju också den typen, han är lite gammalmodig.
Men det finns ju bland stora delar av samhället, och inklusive Reinfeldt då givetvis, därför jag tar upp det, en slags överenskommelse att säga okej, alla har sett porr, men vi pratar inte om porr. För om han säger ja på det, svarar jag på den frågan, då öppnar man ju upp för följdfrågor. Ja, vad gillar du då? Och då hamnar man ju ganska, och vad tycker du då om att folk utnyttjas? Man hamnar ju väldigt snabbt potentiellt i ett rabbit hole man inte pallar hamna i. Så därför
förstår
man.
Och sen kan man ju diskutera vad ska folk tvingas svara på? Ja. Alltså för och sådär. Det är otroligt, han svarar inte ärligt på det. Ska han behöva få frågan? Krävs det? Jag vet inte, men samma sak, och det, då tycker tycker jag snarare så här, när hon Beatrice Ask var det va, som skulle förbjuda porr på hotellrum och allt och de slog, hon verkligen kämpade för detta. Där blir frågan mer rimlig och att sen pressa någon. Om någon säger så här, ah, men nu ska vi förbjuda porr och då ligga på. Rent allmänt bara ställa frågan. Låt oss istället utgå från att alla har tittat på porr. Punkt slut.
Det är en frestande liksom arena att gå in på, för det säger potentiellt mycket om människor, vad de väljer och så vidare. Vår vän Emil Persson, när Emil Persson i Fördomspodden sa till Jan Björklund, han hade fördomen om honom, att hans favoritporrkategori var citat teen, slutcitat, och Jan Björklund var tvungen att förhålla sig till det, då blir det ju, så är det fortfarande, elektriskt, det blir ju någonting, hur ska han hantera
det?
Det
som är bra i det samman med den frågan är ju att man har redan hoppat förbi, har du tittat på porr någon gång, och går direkt på vilken är din favoritgenre. Det är ju bättre journalistiskt, naturligtvis. Men svaret på frågan är ju, det är mycket man, ibland kan man, eller man kan tveka, nu kanske jag slår fast någonting som inte stämmer, men jag skulle vilja påstå att det är extremt få svenskar eller människor i hela världen som inte har tittat på porr. Så är det bara. Även liksom, man tänker folk, det handlar inte om uppkoppling och så vidare. Nej. Det är ingen klassfråga.
Nej, men det, och det är väl heller ingen, det är väl ingen så här koriandergrej heller. Att hälften gillar koriander och hälften gillar inte. Det finns typ genetiska bevis för det. Det är verkligen så. Att det plötsligt skulle vara som med porr. Hälften av mänskligheten står inte ut med porr. Det gör ingenting med dem. Det är klart att kanske för 2% kanske inte gör någonting. Och därför finns det ingen anledning för dem att titta. Men för 98%...
Det är en bra fråga att ställa. Tillhör du en av, du vet, 0,00000001% av mänskligheten som aldrig har tittat på porr? Fråga det till Fredrik Reinfeldt. Är också bättre journalistiskt.
Mycket bättre formulerat. Mycket bättre. Hade jag kunnat resa tillbaka i tiden hade det varit frågan jag hade ställt. Hej Filip och Fredrik, jag har under min gymnasietid och nu på universitetet alltid haft höga ambitioner och strävat efter bra betyg. Nackdelen med detta är när det kommer till grupparbeten där man i 90% av fallen får göra allt eller det svåra i uppgiften själv. Jag har efter x antal grupparbeten och på sommarjobb fått en uppenbarelse om att det oftast inte lönar sig att anstränga sig eller ta initiativ. Då får man bara mer arbetsuppgifter och ingen större uppskattning från chefer eller lärare. Min fråga är, om det är värt att bli en så kallad slacker, alltså göra minsta möjliga i arbeten och således joina en majoritet, om jag, hur blir man det? Anledningen varför man tar på sig ansvar ligger troligen i bakomliggande prestationsångest. Hur lindrar man det? Hälsningar Axel.
Det är klart att man borde bli en slacker egentligen. Så det är 100%.
Men kan man bli kan man bli det? Ja, för jag kommer ihåg när jag mådde dåligt i gymnasiet och jag hade liksom, för att jag ville så jävla gärna högsta betyg i allt, att det ibland när jag mådde som app, du vet, sitter en fredagkväll och pluggar, morsan och farsan kommer in, sluta plugga nu, det är prov på onsdag, det räcker, du kan det här nu. Jo, men tänk om jag lär mig lite mer om jag sitter nu, men alla dina kompisar är ute, så men jag vet, jag kunde inte sluta, så försökte jag, men vet du vad, nu ska jag skita i det här. Och jag menar, på samma sätt som man kan tro att man kan sluta bita på naglarna, man kan inte. Hur mycket är man kapabel att förändra sig själv när det gäller den här typen av grundläggande personlighetsdrag? Kan man bli en slacker? Har du hört talas om någon människa som inte, antingen då, visst, jag säljer 300 miljoner få in på kontot tack för att jag sålt mitt företag, då kan jag liksom trappa ner. Men kan människor, kan man...
Ja, men grejen är väl om man kan använda tiden till att göra något annat och möjligtvis piska upp hat kring människorna i som man tvingas göra grupparbetet med. Känns så här, de här jävlarna gör ju ingenting, varför ska jag göra det? Men jag fattar att det kommer från en plats att man är, att man blir liksom där, man klarar inte av att tappa kontrollen. Men alltså jag vet inte hur det ser ut, men det är någonstans stört om ett grupparbete liksom ska konstituera liksom, eller ligga till grund för något slags betyg sen. Det är ju idiotiskt egentligen, när det ofta är ganska random.
Jag tror att om man är den här personen som vet att ett grupparbete, om jag nu ska själv kliva in i det här med min gymnasiepersona så att säga, så skulle jag ingå i ett grupparbete där alla andra är så jävla slö, för de vet att jag kommer ta hand om det här. Och så
Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com/AI for people to learn more.
Men nu lägger jag upp fötterna på skrivbordet metaforiskt. Nu får ni sköta det här. Och så gör de ändå inte det. Och så känner jag ju klockan liksom tickar. Och vi närmar oss den här redovisningen. Och då kommer jag må skit över det. För blir det dåligt så kommer liksom läraren då, som är van att man presterar, tyck, vad har hänt med den där jäveln? Ska vi sänka honom kanske? Och då mår man ännu sämre. Jag tror att man ska se...
Nej, det är kanske inte civilkurageläge. Men kanske bara säga ifrån. Vet du vad till läraren? Jag tänker inte delta i den här jävla charaden där jag gör 80% och liksom fyra andra
delar på 20%. Det händer ju att man då inte blir så populär i klassen. Kan jag tänka
mig. Nej, men kan man säga det anonymt så att säga, och någon bara ser det?
Gruppsarbeten
överlag avskaffa kanske.
Ja, det kanske man borde avskaffa. Men jag tror att man ska nog bida sin tid i de här lägena och tänka så här: alla de här grejerna som jag liksom, där jag anstränger mig mest, det kommer att vara mig till gagn senare i livet när jag kanske kommer på ett företag som jag kan sälja för 300 miljoner. Jag ser inte belöningen nu. Jag säger inte att det ska vara karma att man i nästa liv ska belönas, men kanske i nästa karriärval eller något så kommer all den här ansträngningen och ändå betala sig, tror jag. Präktigt! Men jag tror att det är så.
Nej, men det är nog sant. Du har fan rätt. Det där är egentligen, det är väl exakt så man måste tänka. Det betalar av sig på något annat.
Men på samma sätt som att den här personen på byggplatsen som inte och pallar sig ifrån när det är så här liksom lökig och liksom unken jargong i fikarummet, så måste man säga, det är okej att jag inte säger ifrån. Jag kan inte må skit för att jag inte säger ifrån, för då blir det dubbelbestraffning på det här sättet. Samma sak här. Jag kan inte må dåligt för att det är jag som drar det här loket nu. Jag måste tänka så här, det kommer att gagna mig sen. Hej Filip och Fredrik! Min fråga är hur fan jag ska bli av med mitt beroende av energidryck. Slog ut hur mycket pengar jag lägger årligen på skiten. Resultatet var skrämmande. Tack för en kanonpodd. Matte! Det känns väntat att en person som har blivit beroende av energidryck...
Men måste man lägga av med ett sånt...
Det kostar ju mycket pengar.
Spontana känslor är skit i det. Han har ju inte råd.
Han skriver det. Det kostar honom massa pengar. Han vill väl lägga dem på annat.
Ja, då handlar det inte alls om vad det gör med kroppen.
Nej, det är skit i massor, tror jag. Men kan man inte
hitta ställen då det blir jävligt billigt? Det känns ibland... Jag nu dricker jag inte så jävla mycket, men Gatorade exempelvis när man är i USA, det är någonting man kan... Man känner att det är ganska lätt kan man bli beroende av det när man har tränat och så vidare. Vi insåg att man kan köpa det i pulverform på typ Costco, som är någon slags Lidl-variant här i USA. Det blir så jävla mycket billigare. Kanske kan han, innan han funderar på att lägga av med beroendet, undersöka om det finns liksom billigare vägar att fortsätta missbruka.
Jag tycker också att man kan, det här med vit månad är alltså förknippat med alkohol. Jag kommer ihåg för massa år sedan jag hade magkatarr jämt och tänkte, jag dricker ju också jävligt mycket kaffe. Nu tar jag en vit månad från kaffe bara, och då har man ont i huvudet i 3 dagar. Sen inträdde någon slags lenhet plötsligt i skallen när man liksom tog sig över den där märkliga puckeln då. Det kan ju också vara så här, nu ska jag ha en vit månad från, jag menar, sanningen är ju att jag dricker ju otroligt mycket energidryck också, och vräker i med kaffe och allt det där. När man då skiter i det, vi hade någon fasta här i vintern att vi inte åt någonting, man blir ju inte segare av det. Det är samma sak som kaffe, läste jag någonstans, man blir inte piggare av kaffe, det är bara att man inte blir trött. Men man tror ju att man blir piggare av det. Man blir ju inte alltid det. Så att jag tror att ibland så är det här är liksom ett beroende som bara är mycket mer mental. Man vill ha den här burken i handen. Jag älskar smaken av de här energidryckerna. Det är som godis för mig. Så det är bara som en snutt. Det är som att suga på tummen egentligen. Ta en vit månad från
folk har så jävla olika... Det är så här, ja, precis. Men folk har så olika... Folk är så olika liksom lämpade för karaktär.
Det förstår jag. Men jag är ödmjuk inför det.
Ja men det är därför det är så oerhört svårt att bara säga skit i det, gör det inte. Utan istället kanske först kolla om det går att fortsätta med missbruket och om det går att göra så pass billigt att du har råd med det. Två, ta en vit månad så att säga, möjligen.
Hej, jag är en 37-årig kille som aldrig haft sex, och det kommer av olika skäl, säkert någon diagnos. Med allra största sannolikhet kommer det heller inte ske på vanlig väg, inom citattecken. Skulle ni i liknande situation kunna tänka er att köpa sex trots det moraliskt tveksamma i det? Jag fattar att det inte skulle ersätta upplevelsen, men om det är det närmaste man kan komma, frågetecken, eller har ni andra förslag? Niklas. Ja, om det här är Niklas riktiga namn så är det starkt, för det här är ju stigmatiserat, men det är ju tabumässigt på något sätt. På massa sätt.
Vänta, det är väldigt svårt. För det första kan jag säga så här. Det är så jävla lätt om jag skulle sitta och svara så här. Om jag var i din situation så skulle jag, och inte haft sex, jag är 37 år gammal, så skulle jag aldrig någonsin köpa sex, för det är omoraliskt. Jag kan inte leva med att säga det, för det vet jag inte om jag skulle göra. Jag lutar kanske snarare åt att jag skulle göra det, om jag ska vara riktigt. Så är det. Det är en oerhörd både paradox och ett problem med sånt här. Mm. Naturligtvis alltid kvinnorna som då är prostituerade, det är för jävligt och vidrigt, men det är också, det är samma sak. Det finns ju folk då som har som kanske har olika liksom funktionsnedsättningar på ett, det kan vara fysiska och så vidare, där man i vissa länder väl mer eller mindre sanktionerar sånt här, mm. eller subventionerar det. Så det är ett djävulusiskt svårt svår sak att ta tag i.
Liksom, jag vet liksom på samma sätt som vi pratade om tidigare, saker man liksom knappt kan säga, som att man tycker att Beyoncé på en glashäst är pajig.
Jag tror också, vissa saker kan man inte relatera
nej,
till.
Nej, det är det jag säger. Men
det är så jävla lätt att sätta sig på en hög
ja,
häst.
Ja, men det är därför jag liksom. menar, därför är liksom sexköp är ju bland det mest laddade av naturliga skäl som går att prata om i det här landet. Men om man skulle
men det är inte så lätt som man
nej,
tror.
Nej, men skulle man vara en 37-årig man som har velat ha sex och liksom, apropå det vi pratade om tidigare, på alla har tittat på par, alla vet hur det här går till, alla förstår vilken stark drift det här är, alla förstår att det måste ju ha något eftersom folk ägnar så mycket tid och energi åt det. Jag har aldrig varit med om detta, ska jag dö utan att ha provat det här som många tycker är bland det mäktigaste som man kan vara med om? Den frestelsen måste ju vara enorm att kunna agera på det och fundera, okej, finns det olika grader i helvetet här kring vad som är kosher och inte? Finns det platser i världen där det här är mer k-märkt ja, men det är, än det är andra så, platser? Om en enda spektrat är så att säga Palo Roberto-lägenheter där det liksom, där flygs in folk från öststater som bara liksom är fångar. I andra änden av spektrat är det någon slags Four Seasons som man i sin fantasi vill ska finnas.
Och då ska man också ha råd med
det. Ja, men det. Då ska man ha råd att åka dit och göra det också. Så att, ja, fy fan.
Det är väl alltid samma sak, men då kan man säga om det finns länderna där det här subventioneras, där då, jag vet inte hur sant sånt här är, man har läst om det många gånger, men att de prostituerade liksom slutna till en fackorganisation på något sätt. Det ska ju finnas. Är det där man då, är det dit man då ska åka och göra det? Jag vet inte. Det enda jag inte kan sitta här och säga är att jag inte skulle göra det. Gå för ett jävla hjärta. Jag tycker också det, om man är 37 år, aldrig haft sex och vill ha det, det är klart att jag sympatiserar med den människan något alldeles, alldeles oerhört också.
Ja, helvete. Finns det något mer att säga om det här?
Ja, men för att då bara svara konkret frågan, skulle man kunna tänka sig att köpa sex? Det är så jävla svårt att försätta mig i den här situationen. Och därför då, sen vore det fegt att bara liksom fega ur och helt enkelt ha ett och inte svara. Jag skulle säga så här, jag tror de allra flesta, inklusive du och jag, skulle definitivt överväga att köpa sex. 100%. 1000%. Ja, men
man skulle känna sig så jävla, men om det här nu, men man vet aldrig när man får liksom mail inskickat, man vet aldrig vad som är sant och vad som folk hittar på. Men om Niklas finns på riktigt, Niklas har det här problemet, han är ju inte ensam, det finns ju andra som är i den här situationen. Det är så jävla, man kan vara dödssjuk, det finns tusen saker som kan drabba en, men det här är ju också någonting som liksom filmen 40-year-old virgin handlar om. Det är liksom också något komiskt i samhällets ögon också, vilket är också så jävla liksom sorgligt ju. Så att om man hade varit i den situationen själv, så man hade känt sig så jävla liksom förfördelad av livet, tror jag. Att det hade varit så rimligt, tror jag. Att man bara, jag vill också vara med om det som alla andra får vara med om. Så jag tror att, ja, sanningen är väl att man hade undersökt det och försökt hitta någonting man kunde leva med. Sen förstår jag att detta inte är oproblematiskt, men det är inte lika kontroversiellt som att säga att man tycker att Beyoncé är pajig på en glashäst. Hej, jag har åkt på en riktig nitlott i namnlotteriet. Jag heter Hanna Johansson. Inte ett sägande och tråkigt. Jag vill ha ett nytt efternamn som väcker mer intresse. Vad ska jag byta till? Det ska helst fungera utomlands. Jag är en 32-årig motorcykelresenär. Tack, Hanna... frågetecken. Hon vill alltså byta. Ja, det är högt och lågt.
Horsepower. Vore inte kul om man nu gillar motorcyklar. Ja, horsepower. Ja. Det är något jävla mäktigt.
Det är en bra, det är en alliteration. Det, men ofta ska ju sån här...
Hanna Horsepower. Alltså, visst, det är väldigt mycket stage name.
Ja, och det är också någonting man kommer in på UD. Man kommer in på UD och söker jobb.
Jag såg en intervju som Howard Stern gjorde med Sting. Och det visade sig att liksom, historien om hur han blev Sting, han var väl liksom 19 år. Han hade nog kläder på sig, så att en trombonare som spelade med honom, en människa som spelade trombon, sa bara Sting, du vet, it's your turn. Eller
och för att kläva sig, vad betyder Sting då på engelska så att säga? Vad är det? Att man har...
Ja, men att det är som en geting, ja. Helt enkelt, på något sätt såg han ut som liksom. Så han hade kanske en gul tröja och en svart mössa och svarta brallor.
Men geting är väl wasp, men okej, men en geting stings då antar jag. Det är väl det då?
Ja, det är en geting Stings, förstår mig. Det var. Men han hade då, sen blev det så att till och med hans mamma började säga Sting ganska snabbt. Men han har inte ändrat i sitt pass tydligen. Där heter han fortfarande Robert eller vad fan det nu än är. Men jag säger bara, och det känns ju kanske inte lika mycket ändå stage name som Horsepower. Det är väl problemet.
Ja, men det är väl också att,
men jag tycker ändå det är
ett bra namn. Men det är också så här, samtidigt, komma in på UD, suga på tummen eller inte, och så heter man Hanna på Horsepower.
Och heta Horsepower, suga på tummen. Vara 37 år i oskuld, suga på tummen, ja. Och komma in på UD och så här,
ja, men det är ju
det är en perfect story. Men
Hanna Horsepower blir ju lite power meet i Västerås på något sätt, på gott och ont. Nu är hon en motorcykelang, hon kanske tycker det är
top. Ja, men har du ett bättre förslag?
Ja, men vi får ge det någon minut ändå. Alltså, hon gillar motorcyklar, hon gillar liksom, och nu gillar vägarna, den här liksom friheten. Frihet är viktigt för henne. Finns det någonting i det?
Och det ska vara internationellt, ja, gångbart också.
Ja, så det är väl bra om det är någon stunds i det. Det behöver inte vara ett engelskt ord riktigt, men liksom Hanna. Hon kanske ska...
Nej, men det är någonting som ändå... Ja, det är det.
Men Hanna Horsepower är ju absurt. Liksom. Det kan hon ju inte heta.
Ja, eller kan hon.
Du blir lite väl förtjust i det för att det kom till det så fort.
Turnpike. Mm. Det är ett vackert ord. Det är en som är en större motorväg.
Hanna Highway.
Hanna Highway är fint. Men vet du vad? Det ska då vara stavat som ett H-A-J.
Nej, det blir också lite power där. Men så här då. H-A-Y. Nej, det blir Highway. Det är inte alls bra. Highway. Hanna Highway. Vi surfar ju på en supertunn...
Highway. Stavat H-A-I-W-E-J. Det låter som ett riktigt namn. Och så kommer man till USA och säger, that's interesting. Yeah, it's actually... well, it's pronounced highway.
Men hur ska du... Hur stavas det så?
High är vi rena om. H-A-I kan vi väl ändå säga då, va?
Ja, inte H-I bara, utan H-A-I.
A-I,
men blir inte
high.
Det hej då? Ja, Highway blir ju det uttalat. Som Haight Ashbury. Eller Haight Ashbury säger man i och för sig. H-A-I, ja. H-A-I, men inte Ä.
Ja, sen då?
H-A-I-W-A-Y, det får ändå bli det. Istället, man lägger till ett A i Highway. Hanna Highway.
Ja.
Ja,
ta bort G-t också då. Ta bort G. Highway. Ja. Ja, men vet du vad, det låter lite, kinesiskt.
Ja, det funkar i Asien.
Huawei och allt vad det är. Ja. Ja, det är det. Det funkar också i
Istället
Asien.
Istället för Hanna Huawei.
Nej, vet du vad? High enkel V kör vi.
Nej.
Highway.
Nej. H-A-I-V-A-W-A-I. Vad säger de om det då?
Ja,
det är
det. H-A-I-W-A-I
vid Highway, det är inte bra.
Ja, men det är Highway.
H-A-I-W-A-Y. Hanna Highway.
Men kanske ska man ha ett litet bindestreck inne i det där också.
Det gör mejladressen krångligare.
Ja, vi kör så. Men det kan ju vara två namn, tänker jag.
Hanna Highway, så här. Byter du Hanna namn till detta? Detta är osannolikt, jag förstår detta. Men det skulle vara så otroligt. Om du hörde av dig med någon slags namnbevis att du har bytt namn till detta och du får igenom detta. Det hade gjort allt. Maila det till ffs@podme.com. Maila alla era frågor till ffs@podme.com. Så får vi vecka efter vecka ha den här stunden med er när vi rotar i julklappsäcken efter era livsöden. Det är så gripande och underhållande att ta del av dem. Vi hörs igen om en vecka. Hej!
Hej!
Du har lyssnat på Filip och Fredrik svarar, en Podmi-produktion av Filip Hammar, Fredrik Wikingsson och Sebastian Ovacki. Exekutivproducent hos Podmi var Joni Söderström Winter.